Välkomna till Helsingborgs bibliotek. Här sitter Eva Månsson och jag, Birgitta Svensson. Och vi tänkte tipsa om böcker på ett tema som vi kallar för svart. Och då tänker vi böcker med svarta omslag, ja, svarta i texten också. Har du någon, vad har du för någonting här nu, den första boken?
Ja, första boken. Det
ja, för nu är vi redan igång, vet du.
Ja. För fåglarna dör, utav Frédéric Dard, fransman.
Fransman.
Och det är Nilssons förlag som har knoppat av sig till någonting som heter Absinthe Noir.
Mm.
Och det är då deckare. Och man har letat efter lite bortglömda böcker. Tidlösa kriminalromaner som förtjänar att bli lästa om och om igen. Och den här Frédéric Dard, han levde mellan 1921 till 2000. Och det var en fransk författare som spottade ur sig böcker.
Lite som Simenon kanske.
Ja, fast ännu värre. Men han är inte lika känd som Simenon. Så han 5 böcker om året. Och det blir in alldeles 300. Han levde ett ganska, det är inte alldeles odramatiskt liv. Han blir övergiven. Och då försökte han ta sitt liv. Och 1983 så kidnappades hans dotter. Och hon blev fri efter ett par dygn. Och då hade han betalt 2 miljoner franc. Mm. Alltså han måste ha tjänat väldigt mycket pengar på de här böckerna. Så att han är säkert jättekänd i Frankrike. Mm. Men alldeles okänd hos oss.
Ja, jag kände inte till honom innan de här kom.
Och det har kommit nu 4 böcker i den serien. Han, de här, i Frankrike så är det, kallas de då, inte alla böcker, utan han skrev i en genre som var nattens romans.
Mm.
Jag tror att det låter bättre på franska än på svenska.
Men du hoppar över det franska?
Jag hoppar över det franska, jag tar den svenska översättningen.
Men du, alltså 5 böcker om året, då borde det ju bli mindre bra kanske?
Ja, alltså inte, det är ju säkert.
Det är säkert blandat.
Det är ju som, alltså det är ju blandat ju. Men det är lite intressant att han är helt okänd här och känd i Frankrike. Känd i Frankrike är inte så konstigt för det är eftersom han skrev franska. Men han är ju känd för oss.
Mm.
Och den här boken handlar om en advokat, Lorrain, och han är gift med en sångfågel.
Jaha.
Som heter Lucien.
Mm.
Och Lucien, hon är inte hemma just för tillfället därför att hon ska uppträda på en sån här välgörenhetsgala. Och så han är ensam i huset med sin älskarinna.
Mm-hmm.
Och han älskar sin hustru högt och dyrt, men han är ändå, så har han en älskarinna. Så ringer telefonen och då så får han veta att hans fru har skadat svårt i en bilolycka. Och sen får han veta lite mer om den här bilolyckan. Där var också en man i bilen och han omkom omedelbart. Och han förstår ju då att även hon har haft en älskare.
Mm.
Men han tar hem hustrun och hon kan vårda henne. Samtidigt så i bakgrunden så finns den här älskarinnan också. Och hon är ju väldigt svårt sjuk. Hon ligger i sängkammaren och rättvis så kommer det in en fågel, en grön fågel. Och fladdrar förbi och det, där han slänger vi ut fågeln med detsamma.
Mm.
Och den återkommer och den kommer tillbaks om och om igen.
Mm.
Och då får hon för sig att det är hennes älskare. Oj. Som kommer till henne som en fågel.
Jaha.
Och det väcker ju hans svartsjuka. Och det är han som behandlar henne. Det är han som sköter om henne.
Ja.
Mm. Och alltså den här boken blir väldigt obehaglig.
Ja.
Och dessutom den här advokaten, Lorrain, han är inte alls sympatisk. Alltså det är ingen sympatisk man. Henne får man inte lära känna så mycket. Han är inte riktigt bra på att hennes, att göra hennes porträtt. Men Lorrain, han förstår mig. Och sen samtidigt så vet man om att han har någon gång också blivit övergiven. Alltså författaren.
Ja.
Nej, väldigt obehaglig.
Mm. Ja.
Ett kammarspel i denna sängkammare.
Ja.
Med två personer och en fågel.
Så inga mord?
Nej, det är det ju inte.
Utan ingen, det är ju denna, kommissarie?
Och det är, nej, det är det inte. Och det är ingen thriller eller något sånt. Utan den är ju bara så obehaglig.
Ja. Men vad tyckte du om den då?
Sådär. Mm. Jag tycker det var väldigt synd att inte han kunde mejsla ut ett annat porträtt av den här sångfågeln kvinnan.
Mm.
Hon blir lite platt. Men Lorrain, han är väldigt välbeskriven tycker jag. Just att han är så obehaglig.
Mm.
Och osympatisk.
Ja.
Ja. Och älskarinnan är liksom kvittrar där lite i bakgrunden. Nu får man inte riktigt heller kläm på.
Nej. Bättre på mansporträtt än kvinnoporträtt
kanske. Ja, jag tror det.
Mm. Ja, då säger jag över till något helt annat. Om du var klar, Eva.
Mm, klar.
Ja. Mm. Detta är en bok med svart omslag. Den heter Herravälde och är skriven av Elin Olofsson. Jag har läst flera böcker av henne innan. Till exempel hennes första bok, då tänker jag på Sigrid som kom 2013. Och hennes senaste innan den här då, som heter Krokas. Krokas tror jag nog är rätt så läst faktiskt. Hon börjar nog bli mer populär.
Ja, men i första boken var också populär för mig.
Mm.
Vi hade kö på den.
Ja.
Så att hon är omtyckt.
Mm. Den här boken skulle jag säga är lite annorlunda än de andra. Det är mer en, det är en sån där sträckläsningsbok. Det uppskattar jag verkligen. Jag läste lite här om hur hon fick inspiration till den här boken.
Mm.
Som då utspelas i 1921. Det året när kvinnorna fick rösträtt första gången. Eller fick rösta första gången. Hon har skildrat tre olika kvinnoöden som verkligen är under herravälde så att säga. Det är verkligen fortfarande männen som bestämmer. Men de vill ha något annat. De vill leva sitt liv.
Mm.
Så det framkommer jättetydligt i den här boken. Den är väldigt skicklig på att beskriva tycker jag. Men jag tyckte det var lite roligt här. Jag hittade på någonting Selma Stories här. Om hennes inspiration. Var får man allting från? Hur får man idén och sådär? I det här fallet så svarade hon då att. Ja, herravälde är sprungen ur gulfläckiga underbyxor.
Ja.
En hopvik tidningsartikel om en fattig piga dömd för stöld. Lukten av björkträ. Ett reportage om trädgårdsmöblernas utveckling under 1900-talet. Mitt mångåriga intresse för konstförfalskning. Det är många andra saker hon skriver, men jag bara valde ut några här. En het berghäll uppe vid en utkiksplats. En avbruten syrenkvist i en glasburk hos någon som vanligtvis inte plockar blommor.
Mm, ja, fint.
Ja. Och av allt det här så kom det då ut den här boken då. Som hon själv beskriver som ett lortigt, trådsliten väv av människoöden. Jag tycker hon är väldigt bra på här i boken också det och få in alla de där fakta som man behöver veta liksom på ett naturligt sätt i berättelsen. Det är inte så att man först får läsa 50 sidor om hela bakgrunden.
Mm.
Och det uppskattar jag verkligen att hon lyckas med detta. Hon upprepar sig inte heller. Språket är väldigt lättillgängligt.
Men där handlar det om alltså, de här, vilka tre kvinnor är det?
Ja, det kan jag beskriva. Utspelar sig till stor del på Silvernäs, en herrgård i Jämtland. Hon bor själv i Jämtland, Olofsson. Och där bor Alice som är gift med en fabrikör. Det är Alice som förde pengarna till boet. Det är Alice som har vuxit upp på den här herrgården och sen så kom han och gifte sig med henne.
Eller så hon har ärvt den?
Hon har ärvt den, ja. Och han, mannen, han ska då starta en fabrik för trädgårdsmöbler.
Jaha, där kom in.
Japp. Och hon är inte så insatt i vad som hände så där. Men så får han en stroke.
Hon?
Nej, inte han. Hon. Han får en stroke. Han är lite äldre än henne, men inte lastgammal eller så. Men han överlever. Men hon blir tvungen att ta itu med det här med fabriken och så. Den är ju långt ifrån färdig. Och nu upptäcker hon när hon blir tvungen att gå till grunden med det här. Att pengarna som hon har ärvt och så. Alla de pengarna, de är ju på väg att ta slut.
Mm.
Och det finns kanske även i bakgrunden där någonting som påminner om din bok. Det där att han kanske inte var så trogen som hon kanske har trott. Så att hon tvingas och liksom resa sig och göra något, ta tag i allt det där. Sen finns det en flicka som heter Britta som är syster till han som är förman på den här fabriksbygget. Och den här Britta, den familjen, den beskrivs väldigt levande. Det är en oerhört fattig familj med en mamma som dricker. Mammans nya man slår mamman och barnen. Och det är oerhört fattigt och välbeskrivet tycker jag. Så man känner verkligen för de här. Och för Britta då som... Hon blir bortgift i början då för att det är hennes bror som har fixat. Så hon ska ändå ha sin försörjning. Mm. Men det går inte riktigt som det var tänkt. Och den här förmannen på bygget, det är också Alice, alltså herrgårdsfruns ungdomskärlek.
Jaha.
Så att här finns kärlek i den här boken.
Men var det inte tre kvinnor?
Jo, den tredje kvinnan, hon bor i Stockholm från början. Hon är konstnär. Men det kallas hon inte för. Det är hennes pappa som man tror målar allting. Ja. Men det är hon egentligen. Han har inte den där ordran
nu, längre. Nu hängde jag inte med. Så är det pappan som undertecknar tavlorna?
Ja.
Men det är hon som målar dem?
Ja. Fast jag läste upp några olika saker som den här personen... Författaren är intresserad av bland annat konstförfalskningar. Så att det kommer in någonting med det också. Ja. Deras liv knyts ihop, de här tre personerna. För hon ger sig iväg från Stockholm. Den här Thomasin heter hon väl. Thomasin. Hon tänker, nej men jag ska stå för något själv. Jag ska måla ett porträtt. Och den här Alice man har beställt ett porträtt av Alice.
Ja, jag förstår.
Då kommer Thomasin upp dit till
Silvernäs också. Men du får liksom in överklass och du får in underklass och däremellan en konstnär.
Ja. Just det. Jag tyckte mycket om den här boken.
Det är bra titel tycker jag.
Ja, det är väldigt bra faktiskt. För det är just det handlar om. Det här. Det känner man väldigt starkt. Alltså.
Att de är så ofria.
De är väldigt ofria. Det har hänt en del på de här åren som har gått.
Ja, oja. Men det kan komma backlash.
Ja då, det kan det absolut.
Jaha, är du klar?
Ja, jag känner mig klar med det.
Då så ska jag berätta om en tungviktare här. Som pesten utav Hanne Vibeke Holt.
Hur många sidor?
Ja, det är ju 800 någonting. 800... Ja, 50 sidor.
Ja, tungviktare.
Om pest.
Tungt ämne.
Tungt ämne, ja. Det är det verkligen. Och det har svart omslag. Det kanske jag skulle säga. Så det är därför jag valt den.
Ja.
Den här den börjar ju en idyll i Ukraina. Där bor en liten gumma på ett liten gård. Och har gäss och grisar. Och så har hon sedan damm också. Och där har några gräsänder häckat ett par dagar. De är alltså på väg norrut. Och de kommer från Uralbergen och där har de häckat också. Tillsammans med lite asiatiska fåglar. De är nu där hos tanten och sen flyger de vidare. Och efter någon dag så blir hon ju lite dålig. Hon får feber. Dessutom så röker hon ut från inte en olycka, utan det är ju ett oroligt hörn i vår värld. Och ryska soldater gör liksom räder in i Ukraina och kumlar ju av med sina grisar, för de ska ju ha en grillfest, de här soldaterna. Så de kommer alltså bara ta dem ifrån henne ju.
Mm.
Jag kommer inte ihåg om det var alla grisar, men de tar grisar. Så hon ringer till sin dotterdotter som jobbar på den ryska sidan på en grisfarm som ägs av danskarna. Och det där tror jag också är att de har massa grisfarmar i hela världen. Alltså världen.
Danskarna?
Ja,
alltså det där baconet?
Ja, det är ju det.
Ja.
Men hon ringer efter sin dotterdotter. Hon kommer över till mormor och skaffar medicin till henne. Sen har hon ju tillbaka till sitt jobb. Och då är det så att hon har ju ihop det med driftledaren där på den här svinfarmen. Och han är dansk. Och han har kommit i konflikt med de andra arbetarna på svinfabriken. Så han har sagt upp sig och nu ska han åka hem till Danmark. Och planen är ju att han åker hem och sen ska hon följa efter.
Mm.
Men först ska han ju hem. För han har ju familj i Danmark. Hon är ju ung, 25-årsåldern, han är i 60-årsåldern.
Mm.
Så han sätter sig i bilen och kör. Och han tankar såklart och han är och äter middag och känner sig lite dålig och dåsig, så jag för mig att han tar in på ett hotell också för att innan han tar sig norrut.
Men
han kommer så långt som till den tysk-danska gränsen, då kollapsar han och han blir intagen på sjukhus. De vet ju inte riktigt vad han lider av. Han har fått en svårartad lunginflammation och dör efter ett par dagar. Och nu är den där pandemin. Nu, för att hon har ju, de här grisarna smittar ju de ryska soldaterna. Han smittar på vägen upp. Och det sprids ju oerhört snabbt.
Ja.
Hon verkligen levande gör just detta, hur snabbt det sprider sig. Samtidigt, eller parallellt med detta här, att Danmark får pandemin, är att då får man träffa egentligen huvudpersonen i boken, och det är Caroline, och hon är en ung läkare, lite över 30, och hon har ju fått ett jobb på WHO som koordinator, ett toppjobb, och hon har flyttat ner till Bryssel med sin son och sin man Jasper, och han är då medföljare. Så börjar hennes arbete där och den här pandemin är ju inte det första hon stöter på, utan det är ju andra sjukdomar som hon håller på med. Men det är henne man får följa. Och då får man liksom en insyn i dels i arbetet på WHO, men också alla problem. Dels är det ju konflikter mellan folk. Alltså som jobbar där. Där är konflikter mellan länder. USA och Ryssland tycker inte likadant. Dessutom har de en läkemedelsfabrikanter eller industri att jobba mot. De tillverkar inte tillräckligt med medicin för att höja priserna. Alltså det är så cyniskt. Mm. Så det är jätteintressant att följa hennes, ja, vad som händer.
Mm.
Och det som driver historien framåt, det är det ju Caroline och hennes rätt odugliga man Jasper.
Mm.
Som det uppdagas så småningom att han är ju inte mycket att hålla i handen. Och sen är det en hel massa bipersoner.
Mm.
Som hon jobbat tillsammans med. Och sen handlar det mycket om deras relationer. Det är både kärlek och svek. Och det har med relationer mellan föräldrar och barn. Så att det är mycket det som driver storyn framåt också.
Mm.
Ja. Men jag tycker nog att den var kanske lite för tjock.
Mm.
600 sidor hade nog räckt. Men alltså, du läser den där i driv hela tiden.
Mm.
Du vill veta mer. Hur ska det gå för dem? Vad händer? Oh, kommer han nu bli drabbad? Nej. Oh, nej.
Ja, just det.
Man får ju sympati för personerna i boken.
Ja.
Mm.
Mm.
Och vad har du?
Jo, här rör vi oss mellan olika länder. Sverige och Frankrike och Danmark. Och nu ska vi till Italien.
Jaha, jag ser inte vad det är för bok. Just det, var den, ja.
Ja, och nu ska jag försöka säga vad hon heter som skrivit den. Donatella di Pietrantonio. Hon har skrivit den här boken som heter Den återlämnade flickan. Och utanpå den här svarta boken ser man en flicka som tittar uppfordrande på en. Och det är henne som, kan vi säga, som det handlar om. Och även hon har ett lite speciellt namn här. Arminuta.
Arminuta? Mm. På minuten eller?
Nej, jag vet inte. Vi kanske ska hålla oss ifrån översättningen. Ja, men efter Ferrante-böckerna och succén då, så har man börjat att översätta lite mer italienska böcker. Och det är ju bra. Och det här är en väldigt gripande, kan vi säga, skildring av en flicka som en dag får veta att de som hon vuxit upp hos, ganska välbärgad familj i en badort då, i Italien, de är inte hennes föräldrar. Mm. För att den här dagen så säger de liksom, nu ska vi åka iväg med dig till dina föräldrar.
Oj,
som du ska bo
brutalt.
Hos. Ja.
Jag måste fråga, när utspelar sig detta? Är det modern tid?
Ja, det är det faktiskt. Det är 1975.
Ja, 70-talet.
Ja, det är det faktiskt. Ja, hon har ju som sagt trott att detta var hennes föräldrar. Mm. Och några syskon har hon inte haft där. Hon har varit helt ensam om all uppmärksamhet. Och det har ju sagt. Och nu kommer hon då. Hennes pappa, eller vad vi ska säga då. Inte riktiga pappa. Kör henne till den här familjen som ska vara hennes riktiga familj. Och då kommer hon ju till ett arbetarklasshem. I en by, uppfattar jag det som. Eller en liten stad. Som ju verkligen inte bor i någon villa.
Alltså jag måste fråga, du sa det kanske, men var de släkt med varandra, de här familjerna?
Det sa jag inte, men det är de väl avlägset, visade sig sen. Ja,
så det är därför hon har hamnat hos familj nummer ett.
Ja, precis. Det kan vara lite svårt att hålla isär de här nu kanske när jag berättar. Men hon kommer då till det här arbetarklasshemmet där... Hon inte möts med någon enorm, något särskilt värme eller välkomnande av sina riktiga föräldrar då. Och den här flickan, hon känner ju, var hör jag hemma någonstans? Alltså det är ju ingen som hon då kan kalla för mamma och pappa, tycker hon, för att kunna att göra det direkt. Det känns ju helt onaturligt. Men det finns inte bara föräldrar där då, utan det finns även ett antal syskon. Och hennes räddning blir väl att hennes syster då, som hennes lilla syster, ska vi se om jag har hennes namn, Adriana, som hon liksom tvingas ihop med, kan man säga, de får dela säng och så. Mm. Men det växer fram en väldigt stark känsla mellan de här syskonen som liksom får in värme och kärlek i hennes liv igen. Men hon funderar hela tiden på vad har jag gjort för fel? Varför är jag här? Hon förstår inte. För hon verkar som sagt, det verkar inte egentligen vara så att de har skickat efter henne.
Nej, någonting. De var inte så angelägna att hon skulle komma.
Ingen vill ha henne så att säga. Det är väldigt fint språk.
Men här. Får man veta varför?
Ja, det är ju det som driver, kan man säga, även den här berättelsen då. Att man undrar precis som hon, varför? Varför gjorde de det här? Ja. Och det får man ju reda på så småningom. Men hon blir väldigt sviken. Och hon är, jag sa det kanske inte, men hon är 13-14, ska snart fylla 14. Mm. När hon då skickas tillbaka. Det är ju en sån enorm skillnad i hennes liv. Innan har hon liksom gått på dansskola och simning.
Det är klart hon kommer från ett sånt borgerligt hem.
Ja.
För att jag tror att vi pratade om den och då berättade du om att dass på gården och väldigt primitivt.
Ja, det är primitivt där. Ja. Och hon förväntas ju hjälpa till
ja,
med saker
det
som
också.
Hon, kan
det
du ta ur den här kycklingen? Mm, liksom? Nej, då kräks jag. Nej, och klart att hon får ju lära sig med tiden. Men. Och relationen till modern, den riktiga modern, utvecklas ju också här. Man får lite sådana små inblickar in i nutid också, vilket jag tycker är ganska
det är kul.
Bra.
Lite facit.
Lite så. Men det är liksom osentimentalt skildrat. Och, ja, jag tyckte om den här boken verkligen.
Så till något helt annat.
Den är dessutom inte tjock.
Nej. Den 17/10, 17:30 så har vi ett arrangemang här på stadsbiblioteket i kaféet. Hoppas jag verkligen att jag sa rätt att det är kaféet. Men
det brukar det
vara. Ja, det brukar det vara. Och då kommer Hans Öke Lilja. Och han har grottat ner sig i ett speciellt ämne och det är Stephen King. Så där har jag och Birgitta läst varsin Stephen King-bok för att göra reklam för detta arrangemanget. Och jag har läst Djurkyrkogården av Stephen King och blev väldigt förvånad.
Jaså?
Ja, för jag läste den för många, många år sedan. Alltså jag utbildade mig, så jag var utbildad 91. Och då var den stora King-diskussionen. Antingen tyckte man att han skrev jättebra eller så tyckte man inte att det var någon litteratur att tala om.
Nej.
Och det var ju två stora läger. Och då läste jag Djurkyrkogården och jag tyckte att det var bra. Alltså en bra berättelse. Och, men jag märker ju nu att jag kommer inte ihåg någonting av den. Utan det är ju, jag kommer ihåg någonting helt annat. Så det var rätt roligt att läsa om den. Och den handlar ju om en läkare som heter Lewis Cred. Han har fått jobb på ett universitets, alltså på vårdcentral på ett universitet. Alltså han ska ta hand om studenternas välmående. Och han flyttar då med sin familj, Rachel och de två små barnen. Ellie och Cage. Ellie hon är i 6-årsåldern, Cage han är väl 1,5 par år. Till en ganska litet samhälle i närheten av universitetet. Och de bor alldeles i utkanten av samhället. Och i ett lite äldre hus. Och du vet, du ser framför dig varandra. Två våningar. New England ja. Tror jag de kallas ja. För. Jag är inte riktigt säker. Men man har ju sett det 1000 gånger på film. Och jättefint. Och de kommer från, om det var Chicago, alltså storstad, och så ut på landet. Ungarna kan springa fritt och det är ju en skog bakom. Så himla bra. Mitt emot, alltså över vägen, där bor Judd. En äldre herre med sin hustru. Och Judd, han har alltid bott i den här trakten, eller i den här hålan hela sitt liv. Och så han kan ju allt om alla i trakten. Och de hittar varandra, Louis och Judd. Louis sticker gärna över på kvällen och tar en öl. Men Judd, de sitter på varandra och tar en flaska öl och pratar. Och nej, de har det riktigt trivsamt. Och första helgen som de är med, bor i huset kommer Judd över och så säger jag kan ta ut det här på en promenad här i liksom visa skogen och så vidare och omgivningen. Så gör han och då visar han, då går de in i skogen och där så öppnar sig det en glänta och där ligger Djurkyrkogården. Och där har alla traktens ungar begravt sina
husdjur
ja. Och de har gjort det i många herrans år. Så en av de första gravarna som är där, det är Judd som har grävt en grav för sin hund. Och det gjorde han på 20-talet. Det där utspelar sig på 70-talet.
Ja.
Och så långt där borta så ligger det ett bröt med massa grejer. Ja. Och så ja, tiden går. Han trivs på jobbet. Han har en fruktansvärd incident första dagen han jobbar. En student som blir ihjälkörd. Men annars så är det, går det sin gilla gång. Och efter några månader så vill Rachel, hon vill åka och hälsa på sina föräldrar. Och så tar barnen och åker. Och Louis, han åker inte med. För han och svärfar, de kommer inte överens. Hon kommer från en överklassfamilj. Det gör inte han.
Mm.
Så hon åker iväg med ungarna. Jag har ju glömt en jätteviktig varelse. Katten.
Ja.
För de har en katt med sig också.
Ja.
Så i alla fall så är han själv och en mysig helg. Och så sent en kväll så ringer Jad och säger, alltså det har hänt något fruktansvärt. Du måste komma över.
Oj.
Och jag har glömt en viktig sak till.
Jaha,
det är det att den här vägen, den trafikeras av stora lastbilar. För där ligger en fabrik i närheten.
Mm.
Så han kommer över till Jad och då har ju katten Churchill. Han har blivit överkörd av en av de här hemska stora lastbilarna. Och han bara känner, åh nej, Ellis älskling. Det här hon kommer att bli så förtvivlad. Då har Jad en lösning.
Jaså?
Mm. För bakom detta här brötet i djurkyrkogården, där har du Micmac-indianernas begravningsplats. Och begraver du där så kommer varelsen tillbaka.
Oj,
så han gör en enkel lösning. Eller han begraver katten där. Och nästa dag så kommer Churchill tillbaka.
Ja.
Och nej, är det han eller är det någonting annat som kommer tillbaks?
Ah.
Och dessutom stinker katten.
Åh, nej.
Fruktansvärt. Stannar det där? Nej. Här händer fler olyckor.
Du, det där var riktiga cliffhangers.
Ja, det som jag förvånar mig när jag läser om den, det är inte det skräckinslaget.
Nej.
För det tycker jag inte är så skräckigt.
Nej.
Och jag tänker på, då jag jobbade ju på Rönnowska när jag var klar. Och då läste ju alla pojkar, de läste ju Stephen King och Djurkyrkogården. Och egentligen det de fick till livs, det var inte en skräckhistoria, utan det var mer relationer, grannar emellan, hur familjelivet är, hur man ska få till det, livspussel, allt det här. För det är liksom, det är boken.
Ja.
Så det är en helt annan bok jag läst nu. Alltså det här skräckinslaget finns, men det är så mycket mer. Så att ja, jag blev lite förvånad.
Då kunde de säga till varandra, oh, den här riktigt skräckhistoria.
Ja, jag tror
så,
det.
Så fick de något annat som...
Ja. Nej, så att jag tycker om den. Och sen skulle jag kunna hoppat över skräckinslagen. För det var mer det andra som tilltalar mig nu.
Ja. Ja. Ja, mitt förhållande till Stephen King är egentligen inget förhållande. Jag har ju sett en del filmer då. The Shining.
Ja,
filmatiseringen.
Ja.
Och den var ju ruggig och väldigt bra. Jag har sett den här Stand By Me.
Ja, just det. Den man bort ju.
Den första heter ju Varsel då. Den Shining heter
och
Varsel.
Och vet du, min favoritfilm.
Nej.
Det är ju, vad heter
Lida?
Den?
Lida, nej.
Nej. Utan... den som fängelsefilmen.
En nyckel till friheten.
Ja, just det. Det är ju han som har skrivit monster.
Ja, det är det.
Och han har ju skrivit manus till den gröna milen också som är en fängelsefilm.
Ja, precis. Ja. Den Nyckeln till friheten tyckte jag också var bra. Mm. Jag tror att den här Stand By Me som är gjord efter en av hans noveller. Mm. Den var nog den som fastnade allra mest för min del. Men jag har faktiskt inte läst någon av hans böcker innan. Det är ju dåligt naturligtvis, men så är det. Men nu skulle jag ju läsa en då. Och då blev det Mr. Mercedes, den första delen i en trilogi som lite hårdkokta deckare.
Mm-hmm.
För jag tänkte väl att jag skulle komma undan det här med de här övernaturliga, för jag är inte så himla intresserad av det. Och det är inget sådant heller i denna Mr. Mercedes. Men jag läste på lite och då verkar det som att i tredje delen i alla fall så,
får han även, lite,
så blir det lite sånt också. Han har väl svårt att släppa det, kan jag tänka mig. Men precis, du säger att det är liksom människorna och så som är intressant att läsa. Ja, han är, jag tycker att det är det som fastnar här, va? Också för mig. Han är en bra människoskildrare, verkligen. Det kanske är någon som jag känner lite sådär. Det handlar, eller det börjar vid ett Det är en jobbmässa. Folk har köat ända sedan, ja, innan gryningen tror jag. Massor med folk. För de är arbetslösa. Unga människor, många av dem. Och man får följa då en ung kille som börjar prata med en ung mamma. Som har med sitt lilla barn. För att det var tvunget att ta med det. Hon hade ingenstans att göra av barnet. Och man hinner ju liksom känna starkt för de här.
Mm.
Och sen så är det ju då en Mercedes som kör rakt in i folkmassan.
Jaha, det är det som är Mercedes.
Mm. Det är Mercedes, ja. Och,
Mr. Mercedes?
Ja, alltså det är ju en Mercedes som kör in. Men sen kanske de kallar det här hemska mordet. Och, det är 8 människor som dör.
Mm.
Många skador och så vidare. De får ju inte fatt på han som kör bilen.
Nej, just det. Och, men det är ett slags när de ska attentat.
Ja, det är ett slags attentat kan man väl säga. Och när de då ska liksom rubricera det här så säger, kallar de det för Mr. Mercedes-morden.
Jaha, ja.
Så. Mm. Och det är ju någonting av det sista tror jag som då den här pensionerade polisen som sen är huvudperson, Billy Hodges. Det är ett av hans sista fall.
Mm.
Och det stör honom ju väldigt mycket att han inte fick fatt på den här mördaren. Men Bill Hodges, han är nu pensionär som sagt och han sitter mest framför tvn och kollar på dokusåpor hela dagarna och går upp en massa kilo vikt för han bräker i sig chips och vad det nu kan vara. Och det där pensionärslivet är väl inte så, han har inte fått till den och vidare där inte. En dag så får han ett brev i brevlådan. Detta är runt 2010 som det ska utspelas. Det finns mobiltelefoner och e-post och sådär. Och det är inte så himla vanligt med breven där. Ens vid den tiden. Men nu får han ett brev och det är ett brev från någon som säger att han är Mercedes-mördaren. Och han har, förstår man då, särskilt riktat in sig på den här Bill Hodges för att någon slags katt och råttalek. Han gillar inte att inte bli uppmärksammad. Han behöver uppmärksamheten igen. Och då börjar ju någon slags dialog mellan de här. Och naturligtvis han sätter igång att på egen hand egentligen försöka lösa det här. Han vill inte säga någonting till sina kollegor.
Nej, men han är ju pensionär också.
Ja, han är ju pensionär men han träffar ju de där igen. Men han är mörkare där. Ja, precis. Och under bokens gång då så får han ju några medhjälpare också som är också sån där som man känner starkt för. En ung tjej som, eller hon är inte så ung men hon bor fortfarande hos sin mamma och hon är psykiskt labil och ingen liksom räknar med henne. Också en ung kille som är väldigt smart och som ska vidare på universitetet. Sådär. Som brukar hjälpa honom med lite enkla jobb. Klippa gräsmattan och det. Och han träffar också en kvinna under den här tiden i boken. Jag vill inte avslöja för mycket här. Men det är väl just i så fall den kvinnan som jag tycker blir lite av en schablonbild. Jag kände, ja.
Bättre än jag hade trott.
Och den blir liksom, det blir en riktig grand final och som är jättespännande verkligen.
Och det var ju så jag kom ihåg i urkyrkogården att det är så vansinnigt spännande på slutet att jag läser. Men jag kommer ihåg ett annat slut. Men ja, det var ju spännande ändå på slutet. Men det är inte så som första gången.
Nej. Ja, det ser man hur man kan läsa böcker olika.
Ja, man gör det.
Mm.
Var det alldeles?
Yes.
Ja, då tackar vi för oss för denna gången och återkommer i oktober med ny färg.
Ja.